1914 så kastades England in i det första världskriget. Och det var ett fruktansvärt krig som kostade i slutändan många miljoner människors liv. Men i början av kriget, 1914, så märkte inte civilbefolkningen i England speciellt mycket av att de befann sig i krig. Man fortsatte med sin vardag. Man hade sina nöjen. Man hade sina olika saker som man höll på med. Och ibland så kanske man läste någon gång om kriget i tidningarna, om vad som hände där på fronten, och man påminner sig om att, ja just det, vi befinner oss i ett krig. Men matransonerna, eller det fanns inga matransoner då, utan alla kunde äta vad de ville. 1915 så förlorade Storbritannien en hel del slag på grund av brist på effektivitet och krigsmaterial. Och det här gjorde att folk började bli oroliga. Tänk om vi håller på att förlora kriget. 1916 så kallade parlamentet i England till någonting som kallades för total krigföring. Hur många av er har hört talas om det uttrycket total krigföring? Några stycken. Låt mig definiera det ordet lite grann. Jag har fått två definitioner, en från Wikipedia och en från Encyclopedia Britannica. Wikipedia säger så här: total krigföring är ett krig där en krigförande makt fullständigt mobiliserar alla tillgängliga resurser och hela befolkningen. I total krigföring är det mindre skillnad mellan soldater och civila än i andra konflikter. Och ibland ingen skillnad alls, då nästan alla mänskliga resurser, både civila och militära, anses vara en del av den krigförande maktens ansträngningar. Hänger ni med? Det är alltså inte bara soldaterna som utgör arbetet och utför kriget, utan alla civila blir på ett eller annat sätt inblandade. Encyclopedia Britannica säger så här: total krigföring är en militär konflikt i vilken de stridande parterna är villiga att göra vilken uppoffring som helst i fråga om liv och andra resurser för att uppnå en fullständig seger. Vilka uppoffringar som helst för att uppnå en fullständig seger. Så vad hände 1916? Jo, alla unga män värvades och sändes ut. Stora uppoffringar skedde i liv. Och eftersom männen sändes ut så behövde kvinnorna ta vid och tillverkade krigsutrustningen hemma. De fick sköta jordbruket, de fick sköta infrastrukturen. Nöjen och bekvämligheter uppoffrades. Teatrarna fick stänga ner. Biograferna. Nöjesfälten. Det blev matransoner i England. Man kunde inte längre äta allt som man ville, utan man fick en viss del. Media vände människors uppmärksamhet på kriget. Industrierna omvandlades. Istället för att fokusera på att bygga vanliga bilar eller andra saker, så började man att producera krigsmaterial. Varje individ blev en kugg i det stora krigsmaskineriet. De politiska partierna enades. Företag slutade att konkurrera med varandra. Alla i hela landet strävade efter ett och samma mål, och det var att vinna kriget. Och 1918 så blev det en verklighet. Vi befinner oss också i ett krig. Känner ni till det? I Efesierbrevet kapitel 6 och vers 12 och 13 så läser vi om det här kriget. Och ni får gärna slå upp med mig till Efesierbrevet kapitel 6, vers 12 och 13. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 12 och 13. Står det så här: vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Så vi strider inte mot människor. Eller hur? Ibland så kanske vi tänker att i församlingen så strider vi mellan varandra. Men det är inte den striden som Bibeln lyfter fram. Vi strider inte mot kött och blod, utan mot osynliga makter. Mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Vi strider inte mot människor, men vi strider om människor. Mot andemakterna. Och trots att den här striden är osynlig, så är den lika verklig och bokstavlig som det första världskriget skulle, eller var. Vi kanske tänker att ja, men det här är ju bara en metafor. Det här med krig, det är inte riktigt en strid i den bemärkelsen, utan det är bara en illustration. Men Bibeln presenterar att det faktiskt är ett bokstavligt krig som utkämpas i andevärlden. I Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 7 så står det att det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred. Vi läser också sen i vers 17 att den här striden som började i himlen, den fortsätter på jorden. Och i vers 17 så står det att i sitt raseri mot kvinnan, det är alltså kyrkan, den kristna församlingen, så gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Satan menar allvar i det här kriget. Han är rasande. Han gör allt som han kan. I Petrusbrevet så står det att han går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Det är inte en påhittad strid. Det handlar om liv och död. Det handlar om att besegra eller besegras. Och Gud behöver soldater i sin armé. Han, Jesus, är befälhavaren för himmelens härskara. Han är Mikael, som det står om här, som leder de himmelska härarna. Men han vill också leda dig och mig i den här kampen. Det krävs mod. Och det krävs en total överlåtelse till det här arbetet. För att vi ska kunna vinna seger i den här striden så krävs det att församlingen går in i total krigföring. För ett effektivt sätt som Satan lyckas att få bort oss på, det är att distrahera oss ifrån det här faktumet. I andra Timoteus, som vi läste här i texten, så antyder det om just en sådan distrahering. Andra Timoteus kapitel 2, vers 3-4. Där står det så här: lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. Eller han vill vara sin befälhavare till lax, som vissa översätter det som. Många av oss kanske glömmer bort den här striden ibland. Och det är ju en generals bästa, eller högsta önskan, att hans fiende skulle sluta tro på att han existerar. Eller hur? eller någonting sådant. Om det är så att fienden att man inte tror att fienden finns, då kan fienden göra väldigt mycket saker utan att man märker det. Och många av oss har glömt bort den här striden. Många människor i världen har helt tappat tron på att det skulle existera en ond makt. Men det finns en, och vi märker den väldigt tydligt i våra liv. Det står lid som en god kristen Jesus soldat här. Hur lider en soldat? Är det någon som tycker om att lida? Någon som verkligen ser fram emot det här? Nej, det gör vi inte. Men ändå kommer en uppmaning här. Lid som en god Kristi Jesus soldat. Vad handlar det om? Vill Gud att vi ska lida? Ja, han tycker inte om att vi ska lida i den bemärkelsen. Men vad handlar det här om? Vad handlar det här om? Ja, i ett krig, så soldater, de står inför olika lidanden, eller hur? De kan dö. Det är ett lidande. De kan skadas. Men en annan sak som de lider igenom är genom att de måste offra en del bekvämligheter. Är det inte så? Om vi tänker på första världskriget, så satt många av personerna där i sina skyttegravar. Det var smutsigt, det var kallt, det var vått, det var lerigt. Det var inte så trevligt. Det var inte det som de skulle ha drömt om. Men där behövdes de för att göra sin tjänst. Kan det vara så att Gud ibland skickar oss till vissa platser där vi tycker att det här känns inte bekvämt. Det är lerigt, det är smutsigt, det är jobbigt. Men kanske är det just där vi behöver vara för att kunna utföra den tjänst som Gud har kallat oss till. Är vi beredda att lida som soldater? Tänk på Jesus lärjungar. Tänk på martyrerna. De fick också uppleva lidanden. Det var inte bara bekvämlighet. Men de klagade inte, utan de prisade Gud att de hade ansetts värdiga att lida för Kristi skull. Och den här självuppoffrande andan är ibland någonting som saknas i Kristi armé. Man tänker att det kristna livet är bara ska bara vara någonting som alltid känns bra för en själv. Och det, jag tror att evangeliet ger frid, det ger glädje, det ger sann tillfredsställelse i livet. Men ibland så kan ens bekvämligheter få offras. Det står också att vi ska inte trassla in oss i civila angelägenheter. Vad betyder det då? Ja, precis som jag berättade i inledningen, så var det ju så att den civila befolkningen i England, de var ju ganska intrasslade i andra saker. De höll på med sina egna uppgifter och de tappade fokus på det här kriget som faktiskt ägde rum. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåliga saker. Kanske är det ens karriär. Det är inte fel att ha en karriär. Det är inte fel att arbeta. Men kan det vara så att om det blir min första prioritet i livet, om karriären blir det, så tappar jag fokus på Guds verk. Familjen. Vi ska ta hand om vår familj. Men om jag bara ser till min egen familjs behov och aldrig ser till kanske församlingens mission, även om de inte är helt i konflikt med varandra, så kan det bli ett problem. Om jag bara tänker på min egen försörjning, om jag tänker på kanske mina nöjen, mina saker som jag tycker om att göra, och att mitt mål i livet är att ha de här sakerna, så tappar vi fokus på kyrkans uppdrag, som är att vinna själar för Kristus. Kyrkans uppdrag är inte bara att bevara medlemmar, men ännu mer också att vinna nya medlemmar, att erövra nya. Den tidiga församlingen, De hade den här konceptet om total krigföring. I Apostlagärningarna kapitel 8 så läser vi om den tidiga församlingen. För det här om att vinna själar till Kristus, det är någonting som ibland, som man ibland tänker att det är ju pastorns uppgift. Och nu har vi ju inte en pastor här i Norrköping, så ja, då kommer det inte bli så mycket. Det kommer inte hända så mycket kanske. Men om vi tittar i Apostlagärningarna så får vi en annan bild utav hur den tidiga församlingen gjorde. Det står i vers 4. De som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Aha, tänker vi. Det här måste ju vara pastorerna och predikanterna och evangelisterna som åkte runt. Församlingsledarna som åkte runt och predikade evangeliet. För det är det det står, eller hur? De som hade skingrats från plats till plats förkunnade evangeliet. Men vilka var det som hade skingrats? Vers 1. Så står det. Samma dag så utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Så var det apostlarna som åkte runt och predikade? De gjorde det också. Men här i det här sammanhanget så var det inte bara apostlarna som gjorde det, utan det var alla utom apostlarna som åkte runt och predikade. Och när vi tänker predikade så kanske vi tror att de höll möteserier eller kampanjer. Visst var det några som gjorde det. Men vi ser också till exempel vidare i Apostlagärningarna 8 att Filippos, han predikar evangeliet för hovmannen i kärran. Och vad tror ni? Tror ni han stod på en sån här talarstol och höll ett offentligt möte där i kärran? Knappast. Han satt där och visade några texter från Bibeln. Alla var kallade, alla hade en del i uppdraget att förkunna evangeliet. De trodde på en total krigföring. Nu missförstår mig inte, det finns plats för vanligt arbete. Jesus, han jobbade som snickare en tid. Paulus jobbade som sadelmakare eller tältmakare. I ett krig så är det inte bara soldater på frontlinjen som behövs, utan det behövs mycket annat också. Det behövs försörjning för maten. Det behövs personer som kör lastbilar. Det behövs olika tillverkare. Det behövs sjukvårdare. Det behövs infanterister, artillerister, luftvapenpiloter, ekonomer behövs det. Det är ett stort företag att driva såna här saker. Och i församlingen så står det också i första Korinthierbrevet 12 om att vi alla har olika uppgifter och gåvor. Paulus säger att om nu kroppsdelarna är många och kroppen är kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. När är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med mycket större heder. Så vi har olika uppgifter, vi har olika roller. Och man kan inte säga att vissa är mindre värda, vissa... Att det bara är vissa saker som är viktiga. Men frågan är vi involverade? Använder vi de gåvor som vi har för det enda syftet att sprida evangeliet till världen? Utav dessa gåvor så är inte evangelisation en gåva. Evangelisation är en självklarhet. Som jag sa i barnberättelsen, Jesus sa, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Om vi följer Jesus så kommer vi att fiska människor. Varje medlem behövs som kuggar i Kristus stora krigsmaskineri. Det är dags att upphöra med att leva sitt eget liv och bara läsa om nyheterna i missionären om vad som händer på fronten. Det är dags att själva få egna vittnesbörd. Att själva få vara med i vad Gud gör. Vi kan få uppleva mäktiga saker. Vi kan få uppleva Guds mirakel själva. Men det kommer inte att ske förrän vi tar värvning i Kristi armé. Gud behöver dig och frågan är du villig att ta värvning? Är du villig att göra din del, vad det än är som Gud kallar dig till, för att vinna det här kriget? En viktig poäng med det här är att vi behöver den helige ande. Och många människor tänker att ja, men vi ska vänta tills vi får den helige ande och sedan så ska vi gå ut och göra Guds verk. Och det är sant att vi behöver den helige ande. Apostlagärningarna 1:8 säger det. Men om man studerar Bibeln så ser man att det var när de gick ut i tro som Gud gav den helige ande till dem. När de behövde det. I Evangelism, sida 699, så skriver en kristen författarinna Ellen White så här. När vi har fullständig helhjärtad överlåtelse till Kristi tjänst kommer Gud att erkänna det genom en utgjutelse av sin ande utan att mäta. De av er som är bekanta med terminologin som hon brukar använda så talar hon om det sena regnet, den helige andes väckelse i sista tiden. Hon säger att Gud kommer att utgjuta sin ande utan att mäta. Men sen säger hon det här: men detta kommer inte att hända så länge den större delen av församlingen inte är arbetare tillsammans med Gud. Den större delen av församlingen inte är arbetare tillsammans med Gud. Så vad kommer först? Guds andes utgjutelse över hela församlingen? Eller att församlingen börjar att gå in till 100% för arbetet nu? I alla fall större delen. Det kanske inte blir alla. Men majoriteten i alla fall. Enas. Och tänk att nu lägger vi de här konflikterna åt sidan. Nu slutar vi konkurrera med varandra. Nu enar vi oss för att vinna det här slaget. Nu fokuserar vi på det som Gud har kallat oss till. Låt oss förlåta varandra. Låt oss gå vidare. Låt oss göra det som det uppdrag som Jesus har gett oss. Den helige andes utgjutelse är inte en övernaturlig blick som förvandlar kyrkbänksvärmare till evangelister och missionärer. Det är när vi som församlingen vaknar till liv och börjar göra det som vi kan som vi får mer och mer av den helige ande. Och därigenom så kommer hela världen att upplysas av evangeliet. Vår entusiasm kommer att öka när vi ser resultatet av vårt arbete. Vår uthållighet, våra prioriteringar kommer att ändras. Haggai skriver några allvarliga ord till Israels folk när de återvände från fångenskapen. Och om ni har en bibel så kan ni ju se om ni hittar Haggais bok. Hur många av er läste Haggais bok nyligen? Visste ni att den fanns i Bibeln? Inte så många som vet, men några kanske. Haggai ligger där bland småprofeterna. Efter Daniel så kommer Hosea, Joel, Amos och Obadja. Och sen har man Jona, Mika, Nahum och Habakkuk, Sefania och sen kommer Haggai. Haggai, vet inte hur man säger det, knappt. Han var profet i alla fall till Israels folk när de återvände från fångenskapen i Babylon. Och det var ju så att de skulle bygga upp templet. Gud hade befriat dem. De hade ett uppdrag, de skulle bygga upp Guds tempel igen. Och Gud hade gett dem resurser för att göra det. Men sen började det hända saker. De fick lite motstånd. De tappade modet. Och så tänkte de att det kanske inte är dags att bygga upp templet ännu. Kanske vi har missförstått Guds uppdrag lite grann. Och i Haggai 1 och vers 2 så står det så här. Så säger Herren Sebaot. Haggai kapitel 1 vers 2 framåt. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger: Tiden har inte kommit än. Tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai och sade: är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: lägg märke till hur det går för er. Gå upp till berget, hämta virke, bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det, blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? För att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla har brott med era egna hus. En ganska allvarlig tanke. De blev distraherade. De blev upptagna med civila angelägenheter. De tänkte: ja, men mitt hus, jag måste ju ha ett hus att bo i. Och ska man ha ett hus kan man ju inte ha ett dåligt hus, eller hur? Är det fel att bo i hus? Nej, ska jag inte säga. Även om jag bor i lägenhet. Nej, det är inte fel att bo i hus. Men vad hade hänt? Prioriteringen hade ändrats, eller hur? Guds hus låg i ruiner, och det som människor la sina pengar på, det som de la sin energi på, det som de la sina ansträngningar för, det var att bygga upp sitt hus. Fienden distraherade dem också. Samarierna som försökte göra dem missmodiga. Idag så ligger Guds hus, församlingen, många gånger i ruiner. Fienden gör intrång. De dödar andligt talat medlemmar till höger och vänster. Var är väktarna på Sions murar? Var är de som ska lyfta varningens budskap? Var är de som besöker de inaktiva medlemmarna? Var är de som har ett hjärta för Guds verk? Ack, för många av dem är intrasslade i civila angelägenheter. De har brott med sina egna hus, medan Guds hus förgås. Man kanske tänker om en medlem att: ah, den där personen, vad har hänt med den? Jag har inte sett den där personen på 3 år. Varför inte ta kontakt med den personen? Varför inte söka upp den personen? Försöka på något sätt att hjälpa dem till att lära känna Kristus och komma tillbaka till honom igen. Vi säger kanske som Kain ibland: ska jag hålla reda på min bror? Jag tror att vi har ett sådant uppdrag. Inte att vi ska vara samvete åt dem, men vi ska bry oss om dem. Vi ska räcka ut en hand, vi ska försöka prata med folk. Hur mår du? Hur går det för dig? Visa ett genuint intresse. Under andra världskriget så var det en man som hette Oskar Schindler. Han var medlem i nazistpartiet. Men han försökte att rädda judarna från förintelsen. Och för att göra det så värvade han judar i sin fabrik. Och han värvade över 1100 judar. Och på det sättet så skyddade han dem och räddade dem undan förintelsen i koncentrationslägret. Han använde upp hela sin förmögenhet för att muta SS-officerare från att döda hans anställda. Steven Spielberg gjorde en film av den här händelsen. Och i slutscenerna så ser man hur Oskar Schindler pratar med en av dem som han har räddat. Och tillsammans bakom honom så står alla dessa 1100 andra judar som han har lyckats, som har överlevt kriget. Och han börjar få samvetskval. Han säger: jag kunde ha fått fler. Han börjar tänka efter: jag slösade bort så mycket pengar. Tänk om jag bara hade haft mer pengar. Tänk om jag inte hade slösat det på det där och det där. Jag hade haft så mycket mer. Och sen ser han bilen och han säger, den här bilen. Det är 10 personer där som jag kunde ha räddat. 10 till människor som jag kunde ha fått om jag bara hade sålt min bil. Han hittar en slipsnål på sig som han säger, det här är utav guld. Den kunde ha gett mig 2 personer, åtminstone en person till. För den här slipsnålen. En person till och han bryter ihop. Vad är pengar värda i jämförelse med själar? I Hesekiel kapitel 7 vers 19 så beskrivs det hur många kommer känna vid Jesu återkomst. På samma sätt som Schindler kände det. Det står att de ska kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet ska inte kunna rädda dem på Herrens vredes dag. De ska inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det. För det har varit en orsak till synd för dem. Det är dags att sätta talenterna i omlopp i Guds verk. Det är dags att vi upphör att trassla in oss i civila angelägenheter. Och istället låt oss bygga upp Guds tempel. Låt oss gå in i total krigföring mot mörkrets andemakter i himlarymden. Jag studerade med en man som blev döpt nyligen i Malmö församling. Han hade sett sakerna som hade hänt runt omkring i världen och han blev mycket upprörd och förvirrad över det här. Han såg en banderoll på Adventkyrkans dörr där, eller Adventkyrkans vägg. Och han satte för första gången i sitt liv foten i kyrkan. Och hans världsbild vändes upp och ner helt och hållet när han kom i kontakt med Bibelns budskap. Han blev så inspirerad över det här. Han ville ha bibelstudier uppåt 4 gånger i veckan. Och den iver och entusiasm som han visade var en stor inspiration för mig också. Och han sa så här efteråt. Alltså jag har slösat bort halva mitt liv. Han var över 50 år. Och han sa, jag har slösat bort halva mitt liv. Varför visste jag inte om detta tidigare? Ibland så tar vi saker för givet i församlingen. Vi tänker, vi känner till det här. Om någon vill veta så kan de komma. Vi förstår inte hur välsignade vi är. Vi förstår inte vilket budskap vi sitter på. Han sa, varför visste jag inte om det här tidigare? Varför har inte församlingen varit ute och satt upp stora banderoller ute på motorvägen och ropat överallt och berättat om det här budskapet? Nu, han har varit ivrig, eller hur? Jag säger inte nödvändigtvis att allt det ska gå att genomföra. Men vilken iver! Och jag förstår hans tanke. Om vi har det här evangeliet som vi tror på. Vi tror att det är en kraft som kan förvandla liv, som kan ge mening. Som kan befria människor från slaveriet till synd. Som kan rädda dem för evigt. Varför gömmer vi det då under skeppan? Varför gör vi inte allt som vi någonsin kan för att få ut det här budskapet? Han frågar, är ni på YouTube? Har ni institutioner? Det borde ju finnas överallt. Tänk vad som skulle ske om varje medlem skulle ta värvning i Kristi armé. Tänk vad som skulle kunna ske om församlingen gav sig in i total krigföring. Vilken förändring vi skulle se. Istället för att någon valberedningsmedlem ska behöva tjata på 10 personer för att man ska kunna hitta någon till ett uppdrag, så blir det ett privilegium att tjäna Guds församling på alla sätt som han kallar en till. Förstås, du ska ta det som Gud lägger på ditt hjärta. Men låt oss inte komma undan eller ha den åsikten av att vi ska försöka komma undan med så lite som möjligt. Om det här är det viktigaste i livet. Låt oss gå in i total krigföring. Gud behöver dig. Vem vill ta värvning i Kristi armé? Vem vill bli en kugg i Kristi stora krigsmaskineri? Vem vill erkänna att de kanske har trasslat in sig lite för mycket i civila angelägenheter och nu vill gå in i total krigföring? Jag vill vädja till dig om att börja be om vad Gud kallar dig till att göra. Börja också be för personer som inte känner Kristus eller som kanske har lämnat församlingen. Och gör sedan det som Gud vill att du ska göra. Och det är min utmaning till er här idag. Att ta värvning i Kristi armé. Att gå in i en total krigföring för att göra allt för att nå ut med budskapet till människor som håller på att dö. Finns det någon här idag som skulle vara villig att anta den utmaningen? Finns det någon här idag som skulle vilja börja be för människor som inte känner Kristus? Kanske du redan gör det. Men be då att Gud ska visa dig vad du ska göra för dessa personer. Om det är din önskan att bli, som vi läste här, en trogen Kristi soldat som vill vara Gud till lax först och främst. Och som inte vill trassla in sig i civila angelägenheter. Så vill jag be dig att visa det just nu. Genom att stå upp i det att vi sjunger vår avslutningssång. Framåt Kristi stridsmän.